Podplay.
Fan vad kul att äntligen, det känns så jävla tomt här inne alltså när Tess inte varit med. Så fan vad kul att du är här, Tess. Alltså ja. Det är helt sinnessjukt, alltså, det känns, det bara lyfter hela podden.
Alltså Tess har varit så saknad. Så att Tess äntligen tillbaka i Kick and Rush.
Tess, herre jävlar. Vi är inte så nära, hörni. Men fy fan, jag var så jävla usla förra veckan, så jag kände att jag var tvungen att komma in.
Kick and Rush är tillbaka. Vi ska snacka Premier League. Vi ska snacka amerikaniseringen av världens bästa fotbollsliga tillsammans med Pontus Weinemo och allas våran Therese Strömberg med på länk. Ja, det var Pontus som försökte få det att framstå som att det fanns publik här. Mm. Therese, först och främst, välkommen tillbaka. Vad har du varit?
Tack.
I våra liv?
Ja, det är en mycket bra fråga. Det startades en till podd på Expressen som jag i allra högsta grad skulle vara involverad i. Och sen så började ni spela in på måndagar, då ni vet att jag har ett tv-program jag gör. Så att det var liksom, det var både ert och Expressens och Spotifys fel. Ingenting är mitt fel. Jo, det är mitt fel att jag är här idag, för att nu var jag så jävla sugen att jag var tvungen.
Alltså de här konspirationsteorierna som du slänger med här, jag tycker du kan lämna dem till din podd Politikrummet eller Krimrummet eller vad det heter för någonting. Här ägnar vi åt oss fakta.
Eller ja, och på tal om fakta.
Ägnar vi oss åt fakta.
Ja. Vi förvränger fakta, men vi utgår från det i alla fall.
På tal om fakta så vill jag bara säga att Petter Landén, som inte är med idag, han vabbar. Men han fyllde ju år förra veckan. 32 kanske?
33. Om ni tar den referensen.
33.
Gammal är
32.
32?
33.
33. Ja.
32 kanske? 33. Men i hans ära så valde jag att kontakta Manchester City. Och jag skickade det här mejlet till deras medieansvariga. Jag tänkte bara skulle läsa upp det. Så om Petter lyssnar på det här så vet han också vilken effort jag har gått igenom för att försöka fira hans födelsedag. Som då är 33 kanske. Men
32.
Ja. Då skriver jag: "Hi fellow citizens. Is it possible to get a happy birthday message from someone in the squad? Or even Pep? Question mark? To one of the biggest Manchester City fans in the world? My friend, Petter Landén, is turning 30 and has been a City fan since the mid-90s, following you from Sweden and flying over to Manchester as often as possible. The last couple of years he has been over the blue moon from all the amazing football the team has produced, and I couldn't think of a better present to give him than to give him a happy birthday message from someone in the team that basically is his life. Thank you, Sven-Goran Eriksson."
Fan. Is his life också. Hoppas inte hans familj lyssnar på det här.
Nej. Kul. Jag vill bara berätta om det här medan, som jag inte har fått svar på. Det är så himla dåligt. Jag fick ett så här: "Thank you for email. We'll be looking into it. Sir, your request as soon as possible."
Jag tror nu när vi pratar om det att jag glömde att skriva grattis till honom i chatten när ni alla andra gjorde det. Så att jag säger grattis nu, Petter. Fan vad kul att du har fyllt år.
Så en jävla boss move.
Ja, tack för att du lyssnar, Petter.
Well, I hope that the Premier League takes a little bit of a lesson from American sports and really starts to figure out, you know, why wouldn't we do a tournament? You know, with the bottom four teams. Why isn't there an all-star game? I mean, people are talking about more money for the pyramid. You know, MLB did their all-star game in LA this year. We made $200 million from, you know, a Monday and a Tuesday. You know, so, you know, I think you could do a North versus South, you know, all-star game for Premier League and fund whatever the pyramid needed very easily.
Vidare, den stora snackisen, heta potatisen som ju briserade förra veckan, var det Todd Bowley, Chelsea-ägaren, som går ut och berättar att han vill ha en all-star-match i världens bästa fotbollsliga, där vi pratar norr versus söder, som är ett lätt sätt att dela in brittiska öarna. Det är lite krångligare att dela in öst och väst för att det är så långsmalt. Det funkar ju i USA, som är mer liksom ett brett land, om man snackar liksom breddgrader och liknande. Och hela liksom fanbasen och tidningar och allting tog ju bara spin i det här. Och det var ju liksom helt, också så här lite konstigt, tycker jag. Jag vet inte om ni håller med om det, men det var som att tanken liksom inte riktigt hade funnits där tidigare, att det liksom kom ner som en bomb. Oj, kan man göra så? Oj, vad kul. Alla började liksom köra det. Som att det är lite, vad ska man säga, lite slött att inte folk har pratat i de här termerna innan, att här, men det här förslaget kommer säkert komma på bordet tidigare. Eller har jag missat det?
Jag vet inte. Jag tänker att det har väl funnits någon form av, alltså att det har funnits lite sånt tidigare, men ja, nej, du har ju någonstans rätt att det har inte diskuterats på den här nivån. Nu är vi traditionsenligt sena på bollen, men också för att vi spelar ju in på måndagar.
Men vi har ju, eller du då framförallt, har ju verkligen gjort jobbet här, får man säga.
Ja, jo, men absolut. Nej, men vi kan väl bara gå igenom så här lite grann vad man pratar om på en seriös note, och så kommer vi in på det roliga sen.
Du tar det seriöst ändå?
Ja, jo, men absolut. För det finns ju vissa delar i det här som är symptomatisk med vart någonstans Premier League rör sig åt, och att vi snart har, ja, men majoriteten av klubbägarna i Premier League är väl amerikaner typ.
Mm. Och lite Super League-kopplingen som var tidigare här också.
Ja, precis.
Att alla skulle gå ihop och bygga, liksom bilda en egen Champions League för, ja, de riktiga klubbarna som de hävdar.
Ja, ska jag bara nämna det, Todd Bowley var ju, det var ju inte så att han gick ut och sa det här är mina planer för, så här vill jag att det ska vara. Han fick en fråga på någon, i någon, om det var någon mässa eller någon form av, ja, han satt på en scen och fick en fråga, så ja, men vad har du för plan, eller vad skulle du tycka vore spännande med Premier League typ? Och då kom han ju, tänkte då, ja, men drog jag in den här ur röven kanske. Och ja, men då berättade jag att dels att det pratades mycket om pyramiden, att klubbarna som ligger längre ner i pyramiden har mindre pengar, att de det sipprar inte ner tillräckligt mycket pengar till de lägre divisionerna och sådär. Och ett förslag då var att istället för direkt nedflyttning så hade man en, skulle man ha en turnering med de fyra lagen som kom sist, och att det blir extra matcher liksom,
vilket är precis vad Premier League behöver. Fler matcher.
Ja, exakt. Vi behöver fler matcher. Mindre vila.
Vi klämmer in VM, EM, lite Nations League. Vi kör mer kval. Hitta på en ny cup någonstans. Både internationell och inhemsk. Det finns, ja, inte tillräckligt.
Alltså en sak man ska jämföra lite grann med är ju att i USA så har de ju dels, framförallt amerikansk fotboll, där har du ju jättelånga perioder inte några matcher alls. Och de spelar ju väldigt få matcher eftersom, ja men, det är för skadefyllt. Mm. Medan baseball, ja, där kan du spela, alltså du springer ju knappt. Alltså det är inte ens jobbigt. Alltså det är ju som att gå ut och spela brännboll, det kan du göra varje dag. Så de gör ju det varje dag, året om i princip. Så där har du ju en helt annan möjlighet till att, ja, en fotbollsspelare, springer du en mil på en lördag, då kanske du inte ska göra det söndag, måndag, tisdag också liksom. Så det är ju ett problem med de här, att trycka in fler matcher. Men det är kul att han har idéer. Och då så kom man också in på det här med, jo, men varför har vi ingen All-Star-match? I baseballen så drog vi in $200 miljoner på en måndag. Och så här, ja, alltså det är ju inte så att han gör det för någon illvilja, men det finns ju en, ja, den typen av kommersialiserande av produkten Premier League flyger ju inte inom fotbollen. Det gör ju verkligen inte det. Alltså den här typen av jippon, det har ju aldrig någonsin funkat i fotbollen. Till och med så Royal League, som var en riktig turnering, fick ju jippo stämpel över sig, för att vadå? Svenska lag kan inte möta danska, norska. Det håller ju inte. Det är inte rivaler liksom.
Det är ändå intressant att det är så att det finns ett så starkt motstånd mot kommersialisering i en redan liksom sönderkommersialiserad på många sätt liga och sport. Alltså fotbollen är ju redan ute i Europa jätte kommersialiserad på väldigt många sätt. Men att det finns någonting så här, att någonstans måste vi ändå dra gränsen, och det är fan vi amerikanerna. De får inte liksom, deras jävla influencers ska vi inte ha.
Säger vad man vill om amerikansk idrott, de är bra på att liksom skapa liksom franchises och varumärken, men det som du är inne på, Pontus, och också Therese, det är en helt annan liksom kultur. Det är liksom en nonchalans och ett hån mot en idrottskultur som har byggts upp under liksom hundratals år, som liksom ska formas och stöpas om till något annat. Sen har ju liksom hänt väldigt mycket med Premier League bara de senaste 25-30 åren med hur, ja, men hur Premier League skapades och tv-rättigheterna och alla pengar flödat in och liknande. Men det går ju, otroligt klyscha att säga att det går åt fel håll, men det är som att man sitter och vänder och vrider på varenda sten, att hur kan vi kommersialisera det mer, hur kan vi sälja mer tröjor, hur kan vi bygga liksom spelare, klubbare och få in ännu mer pengar hela tiden.
Men det är väl också, det är ju också så, alltså det är ju rätt så intressant det här med liksom, ja, men om man säger Nordamerikas intåg i den europeiska fotbollen, för att alltså vi pratar om Premier League nu och Todd Bowleys liksom försök att kanske amerikanisera, om vi ska använda det uttrycket då, den liksom europeiska och framförallt brittiska sporten fotboll, och vad heter han, Jürgen Klopp, som ju var ute där på någon presskonferens och bara garvade åt det här och undrade om han verkligen hade sagt det. Men det är ju så att amerikanerna är ju på väg in precis överallt. Alltså det går att dra bara en jättekort parallell till hur det ser ut i Serie A, där majoriteten, men nära hälften av Serie A-klubbarna tror jag att det är, som har utländska ägare, eller utländska majoritetsägare i alla fall. Och 8 av de ägarna är från Nordamerika. Jag tror att det är någon från Kanada och sådär, men det är mycket, mycket amerikaner som, och de har investerat i Serie A bara de senaste 4 åren. Nästan allihopa. Så att det finns ju någonting i att de verkligen ger sig in i den europeiska sporten på riktigt nu, känns det ju som. Även om det liksom har funnits amerikanska majoritetsägare på olika håll även tidigare, så känns det ju som att det kryper ju allt närmare. Och då får vi också den här typen av, ja, men influenser till fotbollen. Och det finns ju, jag menar, än så länge finns det ju ett väldigt starkt motstånd mot det. Det märkte man ju på de här uttalandena som både liksom både möttes av kritik och förlöjligande och allt möjligt. Men jag tror att vi nog ska vänja oss vid att det finns krafter som vill dra den liksom europeiska fotbollen åt det hållet.
Men en sak som jag tycker är intressant med det Todd Bowley ändå pratar om, att de här jippogrejerna, det är ju, alltså det kommer inte hända, dels. Och två, så är det så, ja, det är ingenting som, bortsett från det här slutspelet bland bottenlagen, men det kommer inte påverka fotbollen. Däremot så sa han ju en sak som i allra högsta grad påverkar fotbollen, som och som redan börjar bli problematiskt. Och det är ju det här med att han pratar om att han vill köpa fler klubbar. Alltså expandera stägande inom den europeiska fotbollen. Precis som City har gjort med City Football Group, som äger x antal klubbar runt om i Europa och hela världen. Och det börjar ju bli problematiskt. Att,
ja, det börjar det verkligen bli.
Att ägare helt enkelt köper upp flera olika klubbar och bygger
ja, men liksom, att man liksom äger en massa olika klubbar, köper spelare hyfsat liksom hyfsat gratis från typ Sverige, Norge, Danmark och så vidare, och sen så bara flytta runt både egentligen spelare och tränare i sina egna klubbar och bygger liksom sina största, starkaste lag ännu större och ännu starkare. Det är ju jätte, det görs kanske lite för lite journalistik på det, men det är ju någonting som i allra högsta grad är väldigt relevant att börja prata mer om.
Ja, men 100%. Och även om man kollar på, alltså nu är det ju City Football Group som äger Manchester City och massa andra klubbar, och hur används den ägarstrukturen för att kringgå olika ekonomiska sanktioner till exempel. Sånt, där görs det fritt journalistik, där finns det nog mycket att göra, för det är inte en aspekt man ska glömma, att jo, men har man en klubb som hela tiden kan gå på knän ekonomiskt för vad man får göra, men som hela tiden har mer och mer pengar, hur ser det ut för de andra klubbarna? Är det liksom, hur stöttas huvudklubben så att säga av de här mindre klubbarna? Och då börjar det bli problematiskt att man köper mindre klubbar och utarmar dem liksom, för att den huvudklubben då i ägargruppen ska ha, ja, men rena större framgångar. Och då börjar vi prata om riktiga problem. Så det var ju någonting som jag tyckte ändå var, det är någonting vi behöver se upp med och prata mer om, att när man börjar köpa på sig klubbar och skapa farmalag eller vad man ska kalla det då, då är vi ute på jävligt djupt vatten, för det den typen av ägarstrukturer gillar jag inte. Men om vi ska bara gå bort... Vad
deppigt det blev nu, ska vi liva upp
ja,
det här?
Ja, jag tänker det. Att nu livar vi upp stämningen. Hör ni, jag har ju tagit på mig nu att bli Todd Bowleys administratör för det här projektet.
Han hörde av sig till dig.
Japp, vi smsade lite grann.
Han svarade på det här mejlet till City. Jag bara, hej, jag hörde från City här att du hade kontaktat en Premier League-klubb.
Ja, och eftersom du är så administrativt lagd av dig så tänker jag att vill du vara projektledare för den här All-Star-matchen?
Du verkar vara en kille som tar ansvar.
Ja, exakt. Och då har jag ju då satt upp lite regler för hur en All-Star match ska gå till.
Är det norr och söder vi snackar här?
Lag syd och lag nord.
Ska vi gå igenom bara kort klubbarna i... Jag har skrivit upp dem här nämligen.
Ja, men gör det.
Söder är då såklart London-klubbarna. West Ham, Crystal Palace, Brentford, Fulham, Chelsea, Arsenal and Spurs. Och även de sydklubbarna Bournemouth, Southampton, Brighton. Och i norr har vi då Manchester United, Manchester City, Liverpool, Everton, Newcastle, Leeds, Wolves, Nottingham, Leicester och till slut Aston Villa. Mm. Spontant känns det som att norrgänget kommer leka röven av sydgänget. Eller vad tror du, Therese, spontant?
Ja, precis. Nu när jag som är helt usel på geografi, så det var bra för mig att du räknade upp vilka klubbar som var vilka. Jag har inte kunnat ägna det här en enda tanke inför den här podden, för att jag bara känner att jag vet inte vilka städer som ligger var i England. Jag har viktigare saker att tänka på. Men ja, absolut. Jag hade absolut satsat mina pengar på norrlaget.
Mm. Men nu kanske Pontus har lite regler som vi ska förhålla oss till här innan,
ja, det,
vi sätter upp.
Det försvårar ju lite grann.
Ja.
Men reglerna går ut på att fansen röstar fram 5 spelare i varje lag som de vill ska ingå i All-Star-matchen. Max 2 spelare från ett lag kan vara med. Och det kommer att stå där, alltså, och alla lag är ju representerade, så det är en klubb då som kommer ha 2 spelare med.
Wow.
Alla lag var representerade, som sagt. Rankingsystemet utgår från förra säsongens placering i tabellen. Så om 2 spelare slåss om samma position kommer det laget som presterade bäst förra säsongen att premieras. Exempelvis om Harry Kane och Pierre-Emerick Aubameyang skulle då bli utvalda och slåss om att representera lag syd, då kommer, eftersom Chelsea då slutade före Tottenham i Premier League, så kommer Aubameyang bli uttagen och inte Harry Kane.
Oj.
Så det gör ju, det försvårar ju lite.
Redan nu kommer ju britterna hata hela den här All-Star-matchen.
Ja, precis. Och då fungerar rankingsystemet så att det laget som... man går igenom lagen efter placering. Och då den som är ettad... Varje lag har 5 spelare som rankas utifrån hur fansen har röstat. Och jag har ju tagit på mig den rollen som helt objektiv... helt subjektiv för varje lags supporterbas.
Det var Todd Bowleys enda krav, att det måste vara subjektiv.
Mm. Så jag har tagit ut 5 spelare från varje lag och rankat dem från plats 1 till 5. Så i Manchester City då så har ju de röstat fram sin favoritspelare, som då blev Kevin De Bruyne.
Mm.
Vilket innebär att då finns det ju 3 mittfältare, men om då till exempel Liverpool har Jordan Henderson, säger vi, då är den platsen redan tagen av Kevin De Bruyne, så då får Liverpool gå ner till plats 2.
Mm.
Och där hade jag ju Mohamed Salah som etta på den listan, så han tar ju sin plats ändå. Men så har jag gått igenom det.
Mm.
Och sen har vi en liten special edition, och det är ju att jag också har skapat skill competitions.
Oj.
Och där är det så att alla som har blivit rankade etta i sina lag får vara med i skill competition. Så även om de inte är med i matchen, så är de med i skill competition.
Mm.
Och i skill competition så går det ut på speed competition, där 5 av 20 spelare deltar. Man får bara med i en skill competition. Sen har vi Keep the Uppies Challenge, som jag tog med för att det lät kul. Alltså,
jonglering bara.
Ja, och då kommer de stå i 16 timmar typ.
Ja, men det tänker jag, hur ska vi...
sen har vi Crossbar Master Exam. Man ska träffa ribban så många gånger man kan på 5 försök. Och så har vi Hard Shooter Competition, som jag kanske ser mest fram emot. Man vet inte vem skjuter egentligen hårdast.
Man vill ju få in ordet soccer också i någon av de här skill competition.
Ja, just det borde jag ha haft faktiskt. Ja.
Men det kan vi revidera.
Man kan
bara
revidera
innan vi presenterar för Toddy.
Ja, men lag syd då, den som blev etta i alla lag var Gabriel Jesus, uttagen av Arsenal fansen. Jefferson Lerma av Bournemouth fansen.
Oj.
Mm. Jag hade kunnat vara till Philip Billing kanske. Men det blev så. Ivan Toney i Brentford. Leandro Trossard i Brighton. Rhys James vann faktiskt omröstningen i Chelsea. Inte helt otänkbart kanske. Wilfried Zaha i Crystal Palace. Alexander Mitrovic i Fulham, James Ward-Prowse i Southampton, såklart, Harry Kane i Tottenham, Declan Rice i West Ham. Så det är alltså de som...
Mycket
det,
offensiva spelare här.
Mm, det är väldigt mycket offensiva, vilket ju speglas sen i lagen, eftersom många av de här spelarna i de klubbarna som liksom hamnade längre ner på listan, de får inte med sina spelare, utan de har fått hämta från plats 3 eller 4 i rankingsystemet. Så lag Syd kan vi säga att laget blev följande.
Istället vi upp 4-4-2?
4-3-3.
Ah.
Konsekvent. Mm. Och då har jag, då är det yttrar och en forward. Bernt Leno i mål, lag Syd. Det är så Fulhams representant. Mm. Rhys James som högerback, Chelsea representant. Joakim Andersen tog platsen före Mark Guehi. Jag vet inte hur det uttalas. För Crystal Palace. Lloyd Kelly blev Bournemouths representant i det här laget.
Aha, okej. Okay. Mm.
Och Oleksandr Zinchenko, Arsenal vänsterback. Har vi Declan Rice från West Ham, Mattias Jensen från Brentford och James Ward-Prowse från Southampton. Starkt mittfält.
Ja, absolut. Så länge Ward-Prowse är med så är det starkt.
Ja, och offensivt blir det Gabi Jesus, Harry Kane och Leandro Trossard. Mm. Och då är det så att då har ju Arsenal två spelare med.
Ja, precis.
Och det har ju helt enkelt att göra med att den spelaren som blev över när 10 lag hade fått placera in, det var vänsterbacken.
Ja.
Det blev faktiskt det i lag Nord också. Och då var Zinchenko den enda vänster, alltså då, på Chelseas lista så var det ingen vänsterback med. Och på Spurs lista var det inte heller någon vänsterback med. Men Zinchenko var med på Arsenals lista. Så då fick han den platsen. Mm. Helt enkelt.
Och hur liksom bänken då? Hur får man liksom,
ja, det är ingen bänk.
Nej, okej. Okay.
Den blev ingen.
Och de spelar 4 kvartar också i matchen, någonting sånt.
Ja, och
jobbig match att trycka in när det inte finns någon bänk i ett redan späckat spelschema, så ska de också spela så. Ni alla måste spela 90 plus tillägg i den här matchen.
Och det är också uppgjort, så det måste bli förlängning och straffar.
Ja, just det, måste ha straffar. lag Nordlagen då. Då är det Emiliano Martinez från Aston Villa som blev etta. Anthony Gordon etta för Everton. Rodrigo Leeds etta. Jamie Vardy Leicester etta. Och det är ju helt enkelt för att han är älskad av fansen. Inte för att han just nu är bäst, utan det är på lite legacy-kriteriet.
Har de kuppat in Phil Jones från United?
Nej. Han är inte inkuppad tyvärr. Mohamed Salah i Liverpool. Kevin De Bruyne i Manchester City. Bruno Fernandes i Manchester United. Jag har konsulterat lite United-fans som tyckte att, som ändå sa att jag tror ändå att Ronaldo kommer, skulle bli den som berustar detta, men jag förmår inte att välja honom själv.
Nej, verkligen inte.
Alain Saint-Maximin i Newcastle, wow. Given. Nico Williams i Nottingham Forest och Ruben Neves i Wolverhampton. Så laget blev följande. Emiliano Martinez då i mål, ganska starkt. Nico Williams från Nottingham. Luke Ayling fick plats på, som mittback från Leeds. Och James Tarkowski från Everton. Hyfsat svagt mittbackspar.
Wow. Jag tar tillbaka mina pengar från lag Nord nu. Kan jag ställa mitt
Joakim
spel?
Joakim Andersen är ju bra, men Lloyd Kelly är inte superbra heller. Så det är två ganska svaga mittbackspar.
Wow.
Från Manchester City så hittar vi Joao Cancelo som vänsterback.
Mm, ändå starkt.
Och de har även Kevin De Bruyne med, såklart. Och där var det också så att vänsterbacken inte kom in, så att Kevin De Bruyne blev första val och sen så fick Cancelo komma in. Bruno Fernandes, Ruben Neves, så De Bruyne, Fernandes, Neves.
Alla kommer att springa framåt.
Ja, men det är en ganska starkt mittfält jämfört med Declan Rice, Mattias Jensen och James Ward-Prowse.
Ja.
Offensivt har vi Mohamed Salah, Jamie Vardy och Alain Saint-Maximin.
Kul anfall.
Superkul anfall.
Mm. Otroligt kul.
Mm. Mycket speed. Mm. Mycket speed.
Men det känns som att backlinjen får stryka på foten här lite grann för alla offensiva i båda lagen. Att
det
blir liksom andra sorteringen där lite grann.
Mm. Så nu får ni fundera lite grann på vilka som vinner. Om det är någon som har ett FIFA och vill simulera de här lagen, gör gärna det.
Jag tror ni har FIFA släpps här i veckan, så att det kan vi säkert fixa.
Vi vill ju veta vilket lag som hade vunnit.
Jag har ett förslag bara kring tränargrejen. Kan man inte göra så som man gör, jag vet inte om man gör sig i All-Star, det brukar vara kanske alltså i USA om det är en tränare, men jag vill se två tränare från norr och syd som gör liksom en Lars Tommy duo-grej, som att det är typ Pep och Klopp som coachar norra laget och liksom Arteta och Conte som liksom coachar.
Gud vad älskat det här året.
Det har varit det. Och så får de liksom inte göra några taktiska förändringar om inte båda är med på det, så att säga.
Just det.
Det kan bli lite kul.
Väldigt kul. Men jag tänker att ni ska få med och välja ut vem som vinner de olika skill competitions.
Ah.
Och i speed competition så är det ju Salah, Vardy, Anthony Gordon, Neco Williams och Ivan Toney som gör upp.
Oj.
Toney vinner ju inte.
Ska man ha någon FIFA stats i huvudet där, eller ska man gå på liksom
man går på känsla.
Dagsform?
Ja, man går på känsla. Spontant så känns det som att Vardy och Salah gör upp om det kanske.
Det var kul om Vardy liksom, men han vill verkligen visa liksom, vad han går för när alla strålkastare riktar mot honom under den här All-Star-helgen.
Mm. Tanken är att man springer från mittlinjen till kortlinjen.
Fan vad tråkigt. Absolut.
Tess, vem tror du vinner?
Salah säger jag.
Ja, det blir rimligt. Keepy Uppies Challenge. Det här är vem kan trixa längst. super tråkig tävling. Men Keepy Uppies är ett av mina favoritfotbollsord. Så det får ni leva med. Då är det Rodrigo, Wilfried Zaha, Alain Saint-Maximin, Gabriel Jesus och Leandro Trossard som ger upp.
Saint-Maximin.
Ja, Saint-Maximin måste vinna bara för att man unnar honom det.
Jag tror att Leandro Trossard har lite så här att han super bra på att trixa, att han så här, de andra är så här snabba och lite flärdfulla, lite mer så här, ja, kanske dribblar lite bättre, inte Rodrigo i och för sig, men det känns som att Trossard kan liksom så här limma bollen på foten, stå i så här 24 timmar, som att han har varit med i en så här trixtävling på Gotia Cup när han var typ 12 år gammal och så har stått i så här 26 timmar. Här har vi då crossbar exam, och den där är det starka deltagare med. Oj. Det är Kevin De Bruyne, James Ward-Prowse, Bruno Fernandes och Harry Kane och Emiliano Martinez. För jag hittade ingen annan tävling som han kunde vara med i. Det är så att han inte kommer vinna.
Ja, men Ward-Prowse känns ju med hans träffsäkerhet. Så
visst.
Det slår aldrig fel liksom.
Jag tror också det.
Ja, men Kevin De Bruyne har ju inte ett dåligt tillslag han heller. Han
hade tänkte precis säga, det skulle vara Kevin De Bruyne emot kanske.
Ja, och han hade väl vunnit Keep Up This Challenge och Hard Shooter Competition också förmodligen. Fast på Hard Shooter Competition, där har vi ändå en del spännande namn.
Oj.
Reece James, Alexander Mitrovic, Ruben Neves, Declan Rice och Jefferson Lerma.
Oj, Declan Rice, hur kan han trycka iväg den?
Ja, Reece James och Ruben Neves har väl åtminstone är de som utmanar om segern.
Mm. Alltså också Mitrovic, att han får liksom dra lite liksom, vad heter det, sån här ammoniak eller något vid sidlinjerna, sen går in och hästar upp den i taket.
Ja, han skulle ju kunna, han skulle kunna vinna den på ren aggressivitet bara.
Han känns också som att han är superstark. Så han liksom sparkar sönder bollen lite vid träffen, för han skjuter så hårt. Den bara exploderar när foten träffar.
Exakt. Och sen gör sin Luca Toni liksom målgest när han vinner också. Men jag gillar honom för mycket för att inte rösta på honom. Tror jag.
Mm. Det var det.
Ja, men kul. Alltså, jag bokar gärna liksom, säljs det olika passes till den här helgen för All-Star Game. Man får olika access till olika, det känns som väldigt USA, att man köper armband så får man komma in på olika ställen och få olika platser, lite VIP-grejer och sånt.
Ja, gud, och så kommer typ Ian Rush och Ian Wright stå och hålla liksom så här någon låda för lite så här nissa som ska stå och käka middag i en loge och berätta om så här gamla minnen.
Ja, men sånt ser jag väldigt mycket framåt. Om man får typ så här, får man betala typ $10,000 såklart, eftersom att alla priser kommer att vara i dollar, så får man gå in i omklädningsrummet och titta liksom innan match när de sitter och tar på sig alla tröjor.
Och så är alla maskottar ju samlade också, så barnen får ta bilder med dem.
Just det. Och de gör ju, har ju spelat också en fotbollsmatch tillsammans, så här typ five aside eller någon liten grej.
Nu har jag tagit ut.
Jag tycker att det här låter kanon. Jag tar tillbaka allt jag sa tidigare bara, mot amerikaniseringen av Premier League. Nu kör vi.
Let's go. It's all star time. Ja, det känns som att vi sitter här varje vecka och pratar om nya mål för Erling Haaland i Manchester City. Nu 7 matcher spelade i Premier League för norrmannen, 11 mål, 3-0 stökades Wolves av med City den här veckan. Känns som att vända och vrida på det här, men det känns som att vi kan prata så mycket mer om det. Vad han gör och hur han är liksom han är ju ett freak.
Fortsätter han på det här så kommer han göra 59,7 mål när säsongen är slut.
Det är nästan 60. Runda uppåt, 60.
Jag har faktiskt en annan siffra. Men ja, det ligger typ där i antal mål han kommer göra om han fortsätter göra mål på det här sättet. Man blir förbannad, ska jag säga. Det blir man ju verkligen. Det är ju helt fruktansvärt att behöva genomlida att en norsk fotbollsspelare ska vara så här bra.
Men
jag sprang över en artikel på Football 365 som liksom är bara 2000 punkter om liksom Erling Haalands ridiculous stats. Och det, jag tänker bara så här, rakt upp och ner tänker jag bara läsa några utav dem. Jag tänker inte läsa alla för att det är för många, men jag ska bara läsa några av dem så att vi liksom kommer verkligen i Haaland-stämning här nu.
Vilken härlig start på veckan.
Ja, visst.
Vi alla kommer i lite Haaland-stämning så här på en måndag.
Man kommer vara skitförbannad resten av veckan nu. Antalet av mål han kommer att ha gjort i slutet av säsongen om han fortsätter. Han gör alltså ett Premier League-mål var 52 minut. Och om han fortsätter göra mål i den takten och dessutom spelar varje minut resten av ligasäsongen. Vi får väl se hur troligt någon av dem är. Men då skulle han ha gjort 64 Premier League-mål när säsongen är slut. Den kan ni låta sjunka in medan jag också berättar att han har gjort fler Premier League-mål så här långt än Manchester United, Chelsea, Newcastle, Leeds, Bournemouth, Everton, Southampton, Aston Villa, Crystal Palace, Wolves, West Ham, Nottingham Forest, Leicester och Brighton.
Jesus.
Hans back-to-back hat-tricks som han gjorde här för ett par veckor sedan, de gjorde han med ett totalt antal balltouches av 32. Så 32 balltouch, 6 mål.
Helt stört.
Han har också, han är responsible för 2,54% av Manchester Citys Premier League touches. Men är också responsible för 23% av deras skott och 48% av deras mål. Det är en häst i form av en fotbollsspelare som vi har att göra med.
Ja, det är ju... Har hästar väldigt låg touches men utför väldigt mycket typ hoppning eller liksom så.
Just det.
Eller vad är nu de gör?
Nej, men de är ju bara det, ja, absolut. Jag hoppas att det är så, men jag har tyvärr aldrig sett hästar spela fotboll så jag vet inte. Jag tänker mer på att han är bara sån jävla urkraft som man liksom inte riktigt förstår sig på och blir liksom både livrädd och jättefascinerad på samma gång. Det är i alla fall min känsla för både hästar och Erling Haaland. Enda skillnaden är att jag också blir arg på Haaland. Jag har aldrig blivit arg på en häst så här långt i mitt liv.
Nej, det är sant. Har han lite hästutseende också?
Ja, hästaura om inte annat. Alltså han stampar liksom fram. Men ja, nej, alltså det är ju löjligt. Alltså han är ju löjlig. Det är någonstans här, om han fortsätter på det här sättet som han har inlett Premier League-karriären med och han får vara skadefri, då kommer vi prata om att det är den bästa anfallaren Premier League har sett när han lämnar City eller slutar eller hur länge han nu ska stanna liksom. Men det är ju alltså det är så jävla tråkigt.
Alltså han är, men det är så intressant tycker jag när du säger det, för att man kan ju, det är ju en klyscha, men man kan ju vara bra på fotboll på olika sätt såklart, och det blir ju så i slutändan att man väldigt ofta med offensiva spelare och inte minst anfallare, att man bedömer dem ju per hur många mål de har gjort och så vidare. Erling Haaland har ju saker i sitt spel som inte alltid är klockrena, och han är ju bevisligen då inte alltid jätteinvolverad i själva spelet, men lyckas ändå göra så sjukt mycket mål så här långt då som han har gjort. Och det finns ju absolut ingenting som tyder på att han inte skulle fortsätta göra mål resten av säsongen också, även om han säkert kommer att behöva vila lite, och det är väl kanske inte så troligt att han liksom var tredje match gör två hattrick i rad och så vidare, men han kommer ju med stor sannolikhet fortsätta göra mål. Och det är bara så himla intressant att man redan nu, för jag håller med dig Pontus, att man redan nu känner att det här kommer ju vara, som sagt, om han fortsätter, vilket vi tror att han gör, Premier Leagues bästa anfallare någonsin. Samtidigt som han är ju ingen liksom sensation tekniskt eller sådär. Förstår ni vad jag menar?
Nej. Han är ju bara en helt... han är ändå någonstans en avgörande faktor för att vinna fotbollsmatcher. Liksom. Att har han bollen eller är han i närheten av bollen, så då, då blir det typ mål. Mm. Alltså han det är bara som att han, det är bollen inom 10 meter från honom, vet man, okej, men snart är det mål.
Och det är väl det de har värvat honom för. De behöver inte ha någon spelare som ska vara involverad i allting, utan det är bara någon som ska bara ta 3 touches på en match och göra 2 mål med dem.
Ja, men alltså liksom. I den, liksom den fysiska närvaron han har, så har jag aldrig sett en spelare som är så överlägsen. Alltså Zlatan till viss del, men det här är någonting annat.
Och det som är så irriterande med honom också är ju att han på sätt och vis är så liksom Zlatanesk som han är. Alltså att vi har ju ändå alltid haft, man hamnar ju i Sverige-Norge-grejen liksom, men vi har ju alltid haft Zlatan som har gjort de här sjuka grejerna. Alltså att han har slängt upp ett ben från ingenstans och lyckats göra mål, och att han har haft det här liksom, att han har varit så stor och stark, och han har haft det här liksom akrobatiska som ju har varit hans signum på många sätt under många år. Och nu kommer liksom Haaland in sina första 4 sekunder i Premier League och bara, ja, jag kan också göra så, det är inga problem. Och så här, typ, också så här, prata liksom om Zlatan själv när han får frågor om den typen av mål. Det är liksom ingenting får vi ha i fred från Norge längre.
Nej, och man känner väl att så här, ja, men att man pratar om Zlatan och hans inflytande på svensk fotboll. Nu har han gjort inflytande på norsk fotboll. Att vi har väl liksom blivit extra förbannade som svenskar. Att det är inte en svensk som kommer till Premier League och håller på sådär, som är stöpt i liksom Zlatans form och har blivit inspirerad av hans väg. Utan det är en jävla norrman som har tagit vid. Och det känns som ska föra arvet vidare. Och då blir man ju less förbannad och lite äcklad.
Jag vet inte, de flesta här har säkert sett den här dokumentären om honom. På ett sätt är han ju ett unikum, men han har ju hans vardag är ju helt galen. Alltså sättet han lever sitt liv på är, det är ju extremt. Han lever ju verkligen på extrema villkor.
Är han fotbollens Nils van der Poel?
Ja, men alltså det är ju åt det hållet liksom, att han, ja, men sättet han stänger av wifi på kvällarna för att han inte ska kunna ha internet, eller han sover med speciella glasögon för att han tror att han får bättre sömn då, och att han liksom filtrerar sitt kranvatten för han tror att det är dåligt med ofiltrerat kranvatten. Något som vi har en reporter på Expressen som ringde en vattenexpert och frågade om det var bra att göra det. Så nej, men det är det inte. Det kan få motsatt effekt. Men att han gör den typen av, alltså att han lever på det sättet, och att han har massa djurhjärtan i frysen som han går och äter för att han tror att det ska ge dem styrka liksom. Den typen av dedikation till...
Han kanske är 12% häst då. Han håller på att äta liksom hästhjärta.
Ja. Men... Han är kannibalhäst också då. Usch. Ja.
Men det är som att han är en Dothraki från Game of Thrones typ.
Ja, verkligen. Han har ju den liksom auran och lite liksom ja, men det här alfa kaxiga.
Ja, verkligen. Men det är, alltså det är en, han är ju ett unikum.
Men jag tänker på det här med just vattnet. Jag vill bara stanna lite vid Tengblads text där om det här med att filtrera kranvattnet eller dricksvattnet. Och det här har ju varit uppe för diskussion tidigare. Jag vet att Henok Goitom bland annat var ju en, när han spelade i Allsvenskan, en spelare som också förespråkade att antingen inte dricka liksom kranvatten alls, eller att filtrera det, för att han hade hört av någon sån naturmedicinperson att det skulle vara kanon. Och det är väl ungefär det som Haaland håller på med också. Och det är så intressant i den här texten där man, för att fotbollsspelare, man hör ju titt som tätt om fotbollsspelare som gör konstiga grejer för att bli så bra som möjligt. Och sen så säger ju, precis som du var inne på Pontus, säger den här vattenexperten, nu hittar jag inte exakt vad titeln är, men vattenexpert tycker jag låter kanon. Mm. Och sen så är det ju någon som säger, eller så säger ju han där att det är verkligen ingenting som behövs det här. Om det känns bra för individen så får man väl göra det, men det kan snarare vara så att man tar bort några nyttiga salter som kroppen behöver, och det här är ingenting man behöver göra. Och bara liksom verkligen slå ner på att det här skulle vara någonting som gör en bättre. Och sen mot slutet av intervjun så har han också lagt till ett citat från Jan-Åge Fjörtoft som bara så, han är så professionell! Alltså att det är liksom... Alla experter säger det här är bara bullshit, det här är ingenting man behöver göra, men ändå så finns det folk som är så otroligt liksom mesmerized över hur professionell han är, som ändå gör det.
Men jag tror att Fjörtoft, han är inte liksom imponerad över att han är professionell över vad han gör, utan att han gör massa saker.
Ja,
alltså, han är dedikerat professionell, men han har inte liksom gått in så här, man äter hästhjärta, det spelar ingen roll, han gör saker, han är professionell.
Ja, exakt.
Det gillar man ju.
Så himla lågt förtroende för fotbollsspelare.
Han gör något istället för att bara ligga på soffan och spela FIFA och liksom Fortnite. Det är väldigt professionellt.
Ja.
Matchgenomgång. Oj. Matchgenomgång.
Ja, även om poliserna är mestadels upptagna med att vakta kistor och korteger så har det faktiskt spelat lite Premier League-matcher i helgen. Det är otroligt ryckigt schema nu. Många uppskjutna omgångar och återigen matcher som behöver tjohornas in i ett redan väldigt späckat Premier League-schema på grund av VM här. Men Arsenal spelade ju 3-0 borta mot Brentford och vi fick ett rekord som den yngsta spelaren någonsin i Premier Leagues historia när Arsenal bytte in 15-åringen Ethan Nwaneri, om jag uttalade det rätt.
Förmodligen inte.
Nej, förmodligen inte. Men det, ja, jag får väl krypa till korset senare när han blir världens bästa spelare och leker med Haaland, så då kommer vi alla kunna hans uttal om 5-6 år. Men 15 år alltså.
Född 2007.
Ja, det är, alltså, Premier League-spelare ska inte få vara födda 2007.
Nej, det borde faktiskt lagstadgas. Det här är helt sinnessjukt. Men alltså 2007, vad gjorde du 2007, Martin?
Jag började plugga journalistik på Södertörns högskola. Ja. Och han var ett litet liksom knytte i en liten handduk.
Mm, det var han. Och nu spelar ni på
Lodan.
Ja. Vad gjorde du 2007, Tess?
Ja, jag satt precis och funderade på det. Jag vet inte. Jag tror jag gick på högstadiet, eller?
Mm.
2007, då var jag 14. Ja, då gick jag väl typ i nian då eller något sånt där.
Mm. Ja, det är, men det är ju såklart helt sinnessjukt. Men det här är man får ju ändå... Till att börja med, Arsenal, jätteimponerande seger. Alltså, verkligen.
Ja, absolut.
Ska man lyfta på hatten för Brentford är ett bra lag.
Men återigen, efter United-matchen, jag står fast för det. Jag vill se dem det mentala mot ett topplag. Att de klarar av det, att de inte kan bli bullied, att de inte tappar sin matchplan, att de inte sner ur... Brentford, bra lag den här säsongen, men det är inte att möta Liverpool och ens United.
Nej, men man ska ju komma ihåg den här klassiska devisen.
Vad heller du ska prata om så här, någon rolig Android-telefon. Ja. Som är,
nej, men beat the draw, win the league. Och den, det ska man ju inte förringa. Liksom, framförallt.
Verkligen inte.
Arsenal kommer inte vinna ligan, det kommer ju City göra såklart. Men däremot så har de ju all möjlighet att utmana topp 4 och Du kommer ju sluta på 4 om du beat the draws.
Absolut,
alltså, så
det är inte det jag menar. Jag vill bara se att det är ett nytt Arsenal. För att vinna mot såna här lag och spela bra mot topplag men inte få med sig poängen, det är ett Arsenal vi har sett i 15 års tid. Liksom.
Ja, men
det ser väldigt bra ut, alltså, med det jag sagt. Men jag vill bara brasklappa in det.
Ja, nej, men absolut. Alltså, ska man vinna ligan, som de ju förmodligen vill göra i längden, då är de ju... på rätt väg och då måste de ju vinna mot topplagen också, eller åtminstone klara av att spela mot dem. Och det tror jag de kommer kunna göra. Men det här var en imponerande och
verkligen lätt seger.
Någonstans så bör de ju börja tappa poäng och mot även det här motståndet. Och det här var väl ett tecken på att de kanske inte behöver tappa poäng mot det här typen av
motstånd. Vad tycker du om Arsenal i år, Therese?
Nej, men jag är ju superimponerad. Jag tycker ju att Arsenal är... Jag var ganska... Ja, att de skulle leda efter 7 omgångar serien kanske inte var exakt vad jag hade sett framför mig. Men jag var rätt så säker på att det skulle fortsätta gå bra för Arsenal. Och jag tycker att det är fint att de kan vara ett exempel på en klubb som inte det enda exemplet som finns i Premier League såklart. Men att de kan vara ett exempel på en klubb där man kan ge saker och ting tid ändå. Att man kan ha tålamod med både tränare och vissa spelare och sådär. Och bara liksom tro på att det vi håller på med nu, det kommer att mynna ut i någonting bra. För att just nu känns det ju som att det är dit Arsenal är på väg, även om jag inte heller tror att de vinner ligan till slut i år. Men jag skulle bli väldigt förvånad om de inte tar en topp 4 plats i år. Men vi får ju se nu också. Det är väl fortfarande så, va, om jag tänker rätt, att Arsenal inte än har behövt börja spela 2 matcher i veckan eftersom att det har varit uppskjutningar och så vidare av deras matcher. Så att det blir ju ändå, det blir ju tuffare för dem här efter landslagsuppehållet när de kommer att behöva spela 2 matcher i veckan och kommer väl även göra det efter VM-uppehållet. kan man väl kanske anta. Så att det är väl det som också väntar för dem, att det blir ju, alltså tuffare tider väntar ju, men det finns ju ingenting som tyder på att de inte skulle klara av det.
Nej, verkligen. Det är ju då det blir ett stort test att börja, ja men börja matchas så ofta och behöva rotera. Det är ju då då kan man nog börja skilja agnarna från vetet, va. Det är, än så länge så ser det ju fantastiskt bra ut. Men apropå Ethan Nwaneri, som ju, ja, men han har ju gjort U17-landslagsdebut och spelade med U21-laget i Arsenal. 15 år gammal, vilket är ett sinnessjukt. Säkerligen en jättestor framtid för sig. Jag har ju imponerat på försäsongen också, men tänkte bara så att man kollar på de tidigare yngsta spelarna i Premier League.
Det
behöver inte betyda att man har en stark framgångsrik karriär framför sig. Nu har ju Harvey Elliott börjat sin karriär, ja, men lovande i alla fall, ändå startspelare i Liverpool, och han var ju den yngsta innan Ethan då. Men de övriga fyra på den topp 5-listan av de yngsta spelarna i Premier League, då har vi då på andra plats Matthew Briggs, gjorde debut för Fulham 2007.
Oj.
Sen har vi Issy Brown som 2013 gjorde debut för West Bromwich. Sen har vi Aaron Lennon som gjorde debut i Leeds 2003. Ändå ganska starkt. Han hade ju en hyfsad karriär ändå. Och på femte plats var det Jose Baxter, Everton 2008. Så det är inte så att de här spelarna som kliver fram och är superynglingar i sin debut, det är inte en garanti för att det blir en världsspelare av dem. Får man ändå konstatera.
Verkligen. Matthew Briggs valde bort England som för att representera och är nu lagkapten i Guyanas landslag.
Är det sant?
Spelar sedan förra året i Go Sport Borough. Ja. Vi hoppar vidare. Alexander Isak fick näta hemma på St. James' Park. Straffmål. Och Therese fick äntligen då för första gången frågor om valet Newcastle med, vad ska man säga, kopplingar som inte bara är sportsliga utan som mer handlar om ägare och liknande. Och vad fick vi för svar egentligen?
Ja, äntligen kändes det inte som att han tänkte när han fick den frågan. Och det lär ju inte vara sista gången han fick den, även om det var den första. Det var ju...
Började inte så. Vad kul att du frågar, men så här resonerar jag.
Vad kul att du frågar. Och sen så hade han en liksom jättedjup analys av läget och fotbollens riktning och varför han gjorde som han gjorde. Nej, det är klart han inte hade. Han hade ju precis som alla andra som har fått den frågan någonsin ett svar som i den här intervjun med Jennifer Kurtzkasslan, ett svar som mer eller mindre bara lät att jag är här för att spela fotboll. Jag tänkte bara på det sportsliga. Jag tror att alla som är i den här truppen bara tänker sportsligt och att vi är här för att spela fotboll. Emil Kraft har ju tidigare svarat ungefär likadant. Han har ju fått frågorna säkert vid 2-3 olika tillfällen efter att de saudiska ägarna kom in. Framförallt då i samband med att han har varit på landslagssamling. Så vi kan ju anta att de frågorna kommer att komma till Alexander Isak under de närmsta 10 dagarna som landslaget samlas också. Han tackade ju faktiskt nej till intervju med Johan Kücükaslan som åkte ner till England och var på plats på den matchen och försökte få tag i honom i någon slags mixad zon, tror jag. Tackade ju nej då och hänvisade till att det är landslagssamling snart. Så att vi får anta att Isak kommer ut där och att det kommer ställas ytterligare frågor om det här. Men jag tänkte på det där just när... Det är ju inte det svaret man vill ha och... Det är inte det svar, men det är det svaret man förväntar sig på något sätt. Det går ju kanske inte att förvänta sig andra svar av fotbollsspelare just nu när det kommer till de här frågorna. Och det är ju också så, jag vet att andra har haft den taken innan, men just det här med att ja, men så länge de är en godkänd, alltså saudierna, så länge de är en godkänd ägare, vad man än tycker om det, så länge de är en godkänd ägare av en Premier League-klubb så är det ju svårt att ställa det kravet på fotbollsspelare att de ska vägra spela för den klubben. Det är ju en massa olika anledningar som gör att fotbollsspelare väljer att, som i Alexander Isaks fall, som liksom på något sätt kanske hade kört fast i sin gamla klubb, får här en möjlighet att gå till ett Premier League-lag som satsar stort, där han kommer att få speltid, där de kommer att satsa på honom, där de har velat ha honom länge och förmodligen har en ganska så här, tydlig sportslig plan för honom med en tränare som är helt otrolig. Så att rent sportsligt så är det ju liksom inga konstigheter att välja den här klubben. Och som sagt, Är de av Premier League godkänd ägare så är det svårt, tycker jag, att förvänta sig eller att ställa kravet i alla fall på. Även om man kan önska, så är det svårt att ställa kravet på att fotbollsspelare ska då vägra gå dit. Men däremot så tänkte jag på det nu, att det kommer ju en tid nu där det här inte liksom är nytt längre. Förstår ni vad jag menar? Att det här är ju, det har ju, kontroversiella ägare har ju funnits ett tag nu. Det har ju aktualiserats ännu mer kanske de senaste 10 åren och på något sätt bara stegrat de senaste 2, 3, 4 åren kanske, i hur mycket man pratar om det, hur stor medvetenheten kring sportswashing och allt det här är. Så att jag tror nog nästan att man måste kunna börja ställa kraven på spelarna att de i alla fall har svar på frågorna, och att de har liksom, att deras, jag vet inte om det är deras rådgivare kanske som måste börja förbereda dem bättre på vad kommer det innebära nu när vi väljer den här klubben, att då kommer du att få de här frågorna, och du liksom, jag tycker nog att vi snart i alla fall måste kunna ställa kravet på fotbollsspelare att de i alla fall ska ge en motivering. Vad tänker ni kring det här? Alltså att det är en jättesvår fråga.
Ja, alltså jag tycker att man kan, precis som du säger, att det är inte upp till spelarna egentligen, inte heller upp till fansen att säga nej, ta avstånd från de här klubbarna, utan det är ju någonstans, är det ju, ja men FA, bestämmande organ, och de måste ju ta, det är de som måste ju agera, annars kommer det aldrig att funka. Det är ju de som måste agera för att sätta stopp för den typen av ägarskap. Det tycker jag är glasklart, att fansen och spelarna, det är inte där vi förändrar, utan vi förändrar på högre nivå liksom. Sen behöver man ju kunna problematisera det, och det tycker jag är bra att frågan lyfts ofta även till spelarna, även om man inte kan förvänta sig att spelarna ska nobba en klubb eller ens veta, alltså kunna förklara, men de behöver ändå ställas inför frågan, så att vi lyfter den hela tiden, att hela tiden bli påminda om att det finns problematik här, det finns en fråga som vi behöver lyfta hela tiden, och därför är det jättebra att den ställs, och den måste fortsätta ställas, för när vi slutar ställa den frågan, då kommer vi glömma bort, då kommer vi inte tänka på det längre, så det behöver, och det kommer fortsätta ställas frågor, och det kan Alexander Isak och Emil Kraft tycka jätteilla om, att vad ska vi göra, vi är bara spelare, vi spelar fotboll. Jo, men vi måste lyfta de här frågorna, för det finns en problematik kring det, vi måste belysa problemen, folk måste få höra det, du måste som spelare få höra att det finns problem, sen förväntar vi oss inte att du ska säga upp dig och flytta dig ifrån, ta avstånd från klubben för resten av ditt liv, men vi behöver lyfta de här frågorna för att Jamal Khashoggis öde inte ska bli glömt. Liksom.
Men också deras icke-svar är ju ett svar i sig. Det får ju alla förstå om man har något som helst, liksom, kan sätta saker i ett sammanhang. Att du är bakbunden och styrd av din agent, ditt avtal och din arbetsgivare. Så att det, liksom, det ligger inte i ditt intresse eller vinning att säga något kritiskt om det. Men det här icke-svaret får man ju liksom förstå att okay, men han är ju liksom en bricka i ett spel också på ett sätt.
Ja, men såklart. Och jag menar inte heller att liksom... Jag tror att det jag menar är nog lite grann det här som Pontus och som ni båda två är inne på. Att så här, jag menar ju inte heller att spelarna måste sitta i en intervju och problematisera klubben man spelar för ägare. För det förstår ju vem som helst att det kommer ju troligtvis aldrig att hända. Men just det här att man... spelarna måste nog börja bli lite mer beredda på att den här typen av frågor kommer att ställas. Och med ganska stor sannolikhet, med tanke på hur stort liksom problem det här är inom fotbollen, hur de här odemokratiska regimerna tar allt större plats i fotbollen på en massa olika sätt, så tror jag också att det är nog bra om de är om de förbereds bättre på det och kanske är lite pålästa själva också på vad för typ av frågor som kommer att ställas, för jag tror att det kommer att bli svårare och svårare för dem. Jag tror att det kommer nog inte alltid bara vara en eller två frågor, utan de kommer sättas i situationer där de också får de här frågorna väldigt djupgående och väldigt mycket följdfrågor på det, för att det blir ett allt större liksom det blir ett allt större fokus på det i den internationella fotbollen. Och det kanske är orättvist att spelarna sitter där och förväntas ha en massa svar på de här frågorna och att vi tycker att det är platta icke-svar som de ger. Men samtidigt så är det ju också så att de är ju, det blir ju så, framförallt i Premier League så är det ju ofta så att de är ju de enda representanterna som ibland är möjliga att prata med. Det var ju samma med Tuchel när Abramovic sålde klubben och det infördes sanktioner mot honom och det vart ett väldigt ljus på honom och på ryska oligarker i samband med invasionen av Ukraina, att då vart det liksom Tuchel som satt där i skottgluggen och fick svara på frågor. Men det är ju också för att han är ju den representant som finns tillgänglig att prata med. De här andra människorna som finns i bakgrunden pratar ju väldigt sällan, vilket gör att så här, för att det inte ska bli bortglömt och för att det inte ska bli alldeles för normaliserat, så kommer vi ju behöva fortsätta ställa frågorna till spelarna. Så att det är nog så att jag tror att de kommer att behöva förbereda sig på, det var nog dit jag ville komma, att det kommer att fortsätta komma frågor och det kommer att komma ännu fler frågor. Det kommer nog att komma bredare frågor på ämnet till spelare också än bara varför gjorde du det här klubbvalet. Det kommer komma andra typer av frågor på temat också, tror jag.
Äntligen, Heung-min Son, äntligen mållös fram till den här helgen har sydkoreanen varit i Tottenham, som ändå gått bra. Men nu hängde han 3 snabba baljor i slutet mot Leicester. Men Therese, det var en annan tanke du hade kring Son än att äntligen lossnade för honom.
Ja, kanske inte en annan tanke, för att den tanken slog mig också, men jag hade en till tanke. Nej, men det slog mig när han gör alla de här målen som han gör och sättet som han gör dem och så vidare, att han gör dem och dels hyschar, vilket ju han inte är vare sig den första eller sista fotbollsspelaren att någonsin göra efter lite kritik eller någon bänkning här och var. Men sen tycker jag att han gör liksom det som han gör utan minsta leende på läpparna heller. Vilket får mig att tänka att det kändes som att det var liksom någon slags han bara kokade samtidigt som han gjorde det här, att det var en liten så här, vad fan säger ni nu då grej, vilket inte är ovanligt i fotbollen. Men å ena sidan, och nu vill jag liksom, här är det ni som ska ta ställning, antingen så är Son en jävla tönt som inte klarar av att när han har haft en måltorka så pratar folk om att men han kanske ska bänkas, det finns väldigt mycket liksom, det finns stark konkurrens i den här fronttrion som Spurs kör, det kanske är dags att man bänkar honom, det kanske är dags för typ så här Kulusevski att få starta igen efter att ha varit bänkad i några matcher. Och att han dessutom blir bänkad. Antingen så är han en jävla tönt som liksom inte kan ta det utan att sen göra 3 mål, hyscha och se jävligt sur ut. Eller så finns det liksom en sån jävla orimlig press och förväntan på bra fotbollsspelare att de liksom aldrig får ha en sämre period.
Oj, det är väl lite både och, tänker jag. Men just det här med att pressen som finns, den har ju den moderna fotbollen egentligen skapat. Alltså Son var väl en av ligans 3 bästa spelare förra säsongen. Alltså han var ju fantastiskt bra.
Det är självförvållat, han har skapat det själv.
Ja, och jättebra, och Spurs med pengar som de ändå har, trots att de inte är cityrika, så de har ändå pengar. Hur mycket la de på spelare i somras? 1,5 miljard typ. De plockar in Richarlison och Kulusevski som båda är fantastiska, som är mycket yngre än sådana, som kommer in och gör poäng så fort de spelar, vilket ju skapar en dynamik i truppen där, de gör ju poäng när de spelar, det är ju inte sån. Vad ska Conte göra? Alltså, man har inte råd att ha en dry spell, och det är ju hemskt att man inte ska få vara, ha en formsvacka ens i en halv match typ, utan att du blir bänkad och förbipasserad, och du har pandits och experter som säger att nu måste han bänkas direkt. Men det är ju rimligt att tycka det när du är en klubb som sitter på så starka spelare som alla egentligen förtjänar att spela. Och det går ju inte, alla kan ju inte spela. Så någonstans så blir han ju, så blir det ju, den här pressen är ju, den är oundviklig eftersom de har så många bra spelare. Och framförallt alltså i en klubb som typ Manchester City så funkar det ganska bra för att de roterar så mycket. Det är nästan ingen som spelar alla matcher. Det beror ju om han kan, Haaland om han kan, absolut. Men resten av spelarna, de roteras ju ganska mycket. Men i Spurs så har ju Son och Kane varit självskrivna varje match i princip i 4 års tid liksom. Och nu kommer det in spelare som presterar bra, som kanske inte har samma höjd som Son har. Det ser man bara på målen, han gör ju helt sinnessjuka. De där målen görs ju inte. Alltså det görs ju inte sådana mål längre. Framförallt de två första. Det andra målet han gör är ju helt otroligt. Mm. Den känslan, man visar inte glädje för att man såhär, men ni trodde inte på mig. Det har gått 2 matcher liksom. En match där han har varit lite bänkad. Men jag förstår ju att den känslan kommer och det blir ju töntigt. Men det är ju för att i den moderna fotbollen så finns det inte plats för bra spelare i sämre lag. För att de bättre lagen köper alla de bra spelarna. Och då blir ju konkurrensen i klubbarna så brutalt hård att du har inte råd att göra en dålig match.
Min enda take där på din fråga, Therese, kring om han är en tönt eller om det är liksom pressen är för stor, det bara känns som att det var så ovant eller otippat för honom som är den här trevliga, väluppfostrade liksom sydkoreanen. Han har ju inte ett sydamerikanskt temperament eller ett sydeuropeiskt temperament i sitt fuck you-ande till omvärlden när det har gått lite tungt. Det blir liksom, man tar inte honom riktigt på allvar. Han vanligtvis har den där leendet från örsnibb till örsnibb och spelar runt och liksom tjabbar och är glad. Så att det klädde inte honom att agera på det sättet, vilket jag tyckte var lite ovant. Men det sagt, bara man ska ta på Spurs. Nu har, det är ju sånt som har varit den som man har känt så här, ja men de har inte fått igång honom. Men Perisic har levererat, Kulusevski har levererat, Richarlison har levererat till slut då, och Kane. Hade det inte varit för Haaland så hade vi suttit och snackat här. Ja men det här är ju Kanes säsong. Nu har han gjort 6 mål på 7 matcher. Han har kommit igång. Han brukar oftast vara trög i starten och ha dåligt augusti och liknande. Nu är det ingen som pratar om Kane för att Haaland är där.
Han kommer aldrig ha att det är Harry Kanes säsong i Premier League någonsin igen.
Nej, men hemskt,
men
utan Haaland i Premier League den här säsongen, där hade vi pratat om att nu är egentligen Kane kommit igång, han kommer slå Aaron Shearers målrekord, han kommer bli den bästa liksom anfallaren i Premier Leagues historia, och sen kommer Haaland dit och liksom spela 7 matcher. Vi pratade redan om att han ska göra 60 mål i år och att han kommer slå alla målrekord. Det var helt liksom jäkla galen.
Ja, men hade det inte varit för Haaland så hade vi pratat om att Harry Kane kanske just nu var världens bästa spelare liksom. så öblinda är vi ändå. Ja. Men
stackars Harry Kane, stackars.
Bara kort, Leicester återigen. Vi pratar om det varje vecka. När ska Rodri få sparken? Nej, han kommer aldrig få det, har du och Petter sagt tidigare, Pontus. Eller aldrig få det, men jag menar bara att det är, med de förutsättningarna som han har, så vad ska de göra liksom? Ja,
nej, men det är väl, det behövs ju komma en vinst direkt efter landslagsuppehållet, annars så bör han vara körd. Rent krasst så borde de ju kicka honom nu. Men det är också svårt att ge honom kicken efter från mot Spurs, som är ett, ja men obviously ett mycket bättre lag, men alltså deras försvarsspel är så bedrövligt. Det är så dåligt.
Men det är också oroande för dem att det liksom, det följer ju någon slags trenden då, att så här, allt Brendan Rodgers rör vid vittrar till slut sönder. Liksom. Antingen måste det vända, och vänder det inte, om de inte gör något nu under landslagsuppehållet, om det inte vänder direkt efter, så då finns det ju ingen, då är det liksom no turning back. Alltså då kommer det aldrig vända.
Leicester lika med ångest, får väl ändå avsluta det, och vidare, vi kort nämner ångestmötet innan vi slutar, mellan Everton och West Ham, som den kick and rush bespottade Neil Mopé fick avgöra med ett mål. Du, Petter, har suttit och hejtat på honom lite grann. Tyckte det var att hans svar, han har lyssnat på podden, han känner igen det, han hyschade er mot tv-kamerorna, ja. Om ni såg det. Men vi kan väl börja i West Ham lite på det. Det var en glad David Moyes på presskonferensen efteråt, just för att det var en journalist som kallade honom för Moisey. Lite koppling till introt vi hade innan med Tess, T-Boss, Therese.
Moisey? Yeah. Okay, yeah, I don't think we're that close. Anyway, no, we didn't play well.
Men det är en pressad skotte.
Ja, och det är väl lika där. Alltså West Ham har inte råd att ha kvar honom om det fortsätter så här. Och nu får man säga lite halv oturlig torsk liksom mot Everton. Men det är ändå, ja.
Alltså, det är ändå 4 poäng på 7 matcher. torsk.
Ja.
Det är ju alltså brutalt dåligt med tanke på det West Ham som vi har sett. Som,
det här laget är också ganska starkt. Jag tror att Moyes får, eller Moisey som vi kallar honom, vi som är nära vänner. Mm. Men jag tror att han får nog, ja, där behöver vi också komma. Där är det troligare att han ryker redan nu under landslagsuppehållet. Annars så har han en match på sig, skulle jag säga.
Jag skulle säga att det är Mark Noble-effekten.
Ja, det är det verkligen.
Men han saknas.
Han saknas i truppen.
Ja. Och med det sagt så tackar vi Therese Tess Strömberg med oss på länk. Äntligen tillbaka i King Rush. Vi hoppas på otroligt mer framträdanden i King Rush-tröjan för din del, Therese.
Vi får väl se hur det blir med den saken. Vi kanske hörs om 8 veckor.
Tack Pontus. Jag heter Martin Heinius. Vi tackar också Petter Landén med oss från Vabbens lilla bubbla. Hoppas på återseende snart. Det är landslagsuppehåll nu. Premier League tillbaks. Inte förrän om 2 helger. Det känns som alltid när det är landslagsuppehåll. Totalt jävla mörker.
Ja, fruktansvärt. Usch.
Men vi hörs nästa vecka.
Hejo.
Hejo.
Moisey. Yeah. Okay, I don't think we're that close.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.